It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen till Utkik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utkik. Författaren jag ska prata med idag heter Lina Rask och är 18 år. Och hon är en av Sveriges största bloggare och driver Instagramkontot Skam 2016 med 230 000 följare. Nyligen debuterade Lina Rask som författare med boken Känn ingen skam. Hon skriver om sitt liv, om ångest, kärlek, svek, vänskap, men också om ett sexuellt övergrepp som satte sig i kroppen. Den gripande och smärtsamma berättelsen är lika mycket skriven till oss som har tonårsbarn som till tonåringar som behöver en röst som säger: du är inte ensam. Välkommen Lina.
Tack så jättemycket.
Du, din bok heter ju Känn ingen skam. Varför valde du den titeln?
Jag kände väl det att när jag valde titeln ville jag kunna framförallt nå ut med budskapet som just är att du ska inte känna skam, och samtidigt nå ut med att vi alla är skam. Och att just kunna nå ut med det budskapet ville jag då kunna nå ut och säga det, att känn ingen skam, inte för någonting, för du är inte ensam.
Vad är det ungdomar mest känner skam för?
Jag tror att de generellt sett mest känner just skam för saker och ting de inte vågar prata om. Saker som de tror att de är ensamma om. Det som är tabubelagt och som de inte vågar fråga om och som ingen annan heller vågar fråga om. Och det är väl det i helhet, känner jag.
Vad handlar det mest om? Handlar det om mobbing eller vad är det för någonting?
Alltså det kan vara allt ifrån mobbing till just mobbing i helhet väljer ju många att kanske inte prata om hemma. De väljer att inte berätta vad de kanske blir utsatta för, vad som händer. Om vänskap, misslyckad vänskap, där det ibland blir fel. De tror att det inte finns... Jag menar att det inte finns så mycket fel i nära relationer. Just det, rädslan av att misslyckas, till exempel som hände med mig och min bästa vän då. När vi gled ifrån varandra på ett sånt sätt. Och vi som hade sett som så starka tillsammans helt plötsligt inte pratade med varandra längre.
Du får gärna berätta om det, för det är väl en av de starkaste, det, som jag tycker är en av de starkaste bitarna i boken.
Och det är ju en av de mest personliga liksom också för mig, som samtidigt också har varit en av de största sorgerna i mitt liv när det hände.
Vi började där, ni var tajta från början.
Vi har alltid varit så tajta med varandra.
Min tjejkompis.
Det är ju verkligen min bästa vän. Och... det är just tonårstiden som är så svår emellanåt. Personer som inte riktigt vet vem de är, kanske inte riktigt har hittat sin plats, försöker hitta den, men egentligen kanske tappar bort sig själv ändå där det blir fel. Och det var väl kanske det som hände i vårt fall, att vi där och då gled isär från varandra. Och att det skapade en väldigt stor sorg i mig. För att jag saknade henne så mycket. Men jag kände mig så hjälplös. För att jag inte visste någon annan som hade gått igenom samma sak som mig.
Men ni umgicks med, ni träffade liksom ett gäng tjejer.
Ja.
Och hon söks in i det där gänget. Mm. Men, ja. Men du stod, fick stå lite ut.
Ja. För mig har det alltid varit så att jag är en person som har väldigt lätt för att umgås med väldigt många människor. Jag har lätt för nya grupper och har alltid sett det att alla ska alltid få vara med. Och det spelar ingen roll, alltså någon som helst, man ska kunna gå emellan, man ska kunna, framförallt kunna vara med andra. Men i just det här fallet så hände någonting just det där året. Och
vad var det som hände då?
Det som egentligen hände, alltså jag kan egentligen inte ens förstå riktigt vad det var som hände. Men det som hände var ju att det delades upp i grupper. Du var tvungen att välja vem du ville vara med. Det fanns inte längre det här att du ska kunna umgås med flera samtidigt. Utan du väljer de här människorna och då ska du vara med de här människorna också hela tiden. Och det förstod väl jag för sent egentligen. Och rätt vad det var så var inte jag en del av någonting av det här längre. Och det fanns ingen chans att ta sig in någonstans heller.
Vad ska den tjejen eller killen göra som känner sig så att helt plötsligt så försvinner ens bästa vän? Och man känner sig utanför och går där i sin ensamhet. Finns det någon väg tillbaka eller måste man hitta nya kontakter?
Det som jag gjorde när det här hände, det första som, det var så stor sorg i mig att många delar stängde av för att jag skulle klara av att hantera det. Jag saknade henne väldigt, väldigt mycket. Men samtidigt så var jag tvungen att hitta min egen väg och börja se framåt igen. Liksom att, ja, visst, allting kanske inte vara för evigt och att livet kommer fortsätta ändå. Men jag hade turen att kunna få tillbaka henne i alla fall. När i sista sekund innan allting verkligen var för sent.
Vad tror du hade hänt om du inte hade fått tillbaka henne?
Självklart tror jag att livet hade fortsatt. Liksom så här, för det gör jag alltid. Liksom så här, även om det regnade igår så betyder det inte att solen kan lysa idag. Men det är just det att allting hade ju fortsatt. Det är väl bara det att man hade saknat att kunna få de här fina minnena som vi haft tidigare. Att inte kunna fortsätta bygga på dem. Att kunna få fortsätta ha henne i mitt liv. Det är väl det egentligen.
Då har du fått jobba upp en ny relation med människor då.
Mm. Absolut.
Mm. Det här med vänskap är otroligt. Det är ju en av de viktigaste sakerna i din bok, eller de viktigaste delarna.
Ja.
Jag kommer ihåg att, eller jag har ju vänner som jag har känt i över 30 år.
Mm.
Och vi bara avrundar det här med din vän. Du sa att det var någonting som, i boken skriver du att det var någonting som dog i mig.
Mm.
Du kändes, var det så starkt som...
Ja, alltså det är ju för mig som liksom har upplevt alltså hjärtesorg tidigare av människor som har gått bort.
Mm.
För mig så kändes det nästan precis samma sak. För en person som har så stor del i en och som alltid har funnits där, som man alltid kan vända sig till, när den personen plötsligt inte finns där mer, så var det på något sätt som att en del av mig också försvann. Och precis som jag skrev i boken, att det också var som att någonting dog i mig.
Mm. Om vi går tillbaka till det här med... Det finns en norsk tv-serie som heter Skam, som min 15-åriga dotter har tittat på hur mycket som helst på. Hon kan väl alla avsnitt, hon har tittat 4 gånger på det. Den bygger ju delvis på ditt liv, kan du berätta om det?
Det som hände där var att under en period i mitt liv där jag hade lite svårt, kände mig ganska ensam, så sökte jag mig väldigt mycket till internet. Sökte mig till andra människor, träffade och pratade i sociala medier med andra människor framförallt. Och kom då i kontakt med en tjej som jag fick upp ögonen för och som jag ändå litade på. En person som man byggde en liksom personlig kontakt med och personlig relation till. Som jag kände att jag kunde öppna upp mig för. Och en dag så hörde hon av sig och sa att hon hade fått förfrågan om att vara med på en intervju tillsammans med ett produktionsbolag som skulle producera en nysatsande tv-serie för just ungdomar och om deras liv som inte ville intervjua folk för att få en så trovärdig bild av tonårslivet idag. Och frågade då mig om hon fick min tillåtelse att berätta om det som jag hade berättat för henne helt enkelt. Om mitt liv, liksom, om mina händelser och ja, det helt enkelt.
Så den som tittar på Skam idag, den kan förstå det, att det mycket av innehållet handlar, kommer delvis från ditt liv.
Ja, absolut. Det skulle man absolut kunna säga. Det var ju ganska många ungdomar som intervjuades under den perioden, men när jag väl började kolla på tv-serien när den väl kom så insåg jag ju att många delar liksom så här, kunde jag känna igen mig väldigt mycket i som jag vet att hon berättade.
Det finns det någon sund skam? Alltså, kan man använda sig av skam på något sätt som blir kreativt?
Det tror jag absolut, men jag känner ju det att skam är så otroligt nyttigt för människor. Just för att det ger lärdom om livet i helhet, att livet inte är perfekt för någon. Och skam, det finns som sagt i oss alla. Det finns i dig, det finns i mig, det finns i alla helt enkelt. Och att det viktigaste är helt enkelt att bara kunna skilja på skuld och skam. Skuld, det är när du har gjort någonting fel. När du känner skam så är det oftast andra människor också som är inblandade, och att du inte kan bära någon form av skuld själv och ensam.
Det är en viktig distinktion.
Ja.
Du har skrivit om ett sexuellt övergrepp i boken också. Jag vill att du berättar om det, om du orkar.
Ja. Det som hände var ju att jag besökte en festival. När jag var ganska liten ändå. Tillsammans med några vänner. Och vi skulle dra oss mot festivalplatsen då, där de skulle spela då, de som vi skulle kolla på. Vi går in i det här stora publikhavet där det är så otroligt mycket folk. Det är så packat med folk, det är ganska sent på kvällen, det är mörkt ute. Och jag känner hur jag tappar greppet om min kompis hand i publikhavet och ser hur den bara försvinner in där. Jag gör allt för att kunna komma tillbaks, hitta dem. Men de är liksom borta därifrån. Jag står kvar på den platsen där jag är för att hålla utkik för att kunna se dem. Men jag hittar dem inte. Rätt för det så känner jag bara att jag börjar få panik där inne. För att det är så mycket folk. Det är så lite plats. Och jag känner bara sån ångest av att jag inte har någon form av utrymme att kunna röra mig på. Paniken liksom verkligen kommer. Men det är då också som jag känner hur någon drar i mig. Och det är då jag tänker väl kanske först att men det är någon av mina kompisar liksom, så att de har hittat mig. Men sen så märker jag att det är en man i själva verket som drar tag i mig. Och tänker på han ser att jag har panik. Nu ska jag få hjälp ut. Så han drar mig åt sidan. Jag kommer loss ifrån det här kaoset som jag befunnit mig i. Så att jag kommer till en liten, mer spisad plats. När jag känner liksom att jag håller på att få tillbaks luften igen, liksom att jag håller på att lugna ner mig, så börjar jag känna den här mannens händer som går över hela min kropp. I början så förstår jag inte riktigt vad det är för någonting. För som barn så har du ett ganska oskuldsfullt medvetande. Du föreställer dig kanske inte riktigt att det här händer, och framförallt inte på en sån plats som man befinner sig på. Du förväntar inte det som så ung som jag var vid den här åldern. Jag vänder mig om där och så ser den här mannen liksom så här, i hans ögon liksom så här, och det här flinet som han har då liksom så här, hur han bara rör vid mig, försöker dra mig närmare in till sig för att fortsätta ner med händerna ner i mina byxor. Och först så blir jag bara rädd, men sen så känner jag bara hur ilskan bara tar över mig, för att jag har ett väldigt temperament. När jag tycker att någonting är fel så blir jag svinförbannad. Så jag skriker ju till honom och säger det bara, vad fan håller du på med? Och jag ser hur det svartnar för hans ögon. De ögonen liksom så här, de glömmer jag inte. Jag ser hur arg han blir liksom så här. Jag känner hur han försöker slita tag i mig liksom så här, och få mig ännu närmare in till för att få sin vilja igenom. Men jag har turen att ha tillräckligt mycket med space för att kunna ta mig ur hans grepp och kunna börja ta mig därifrån. Ingen runt omkring har varken sett eller märkt någonting av vad som har hänt. Det enda jag känner är att jag måste ut härifrån. För att jag kände mig så kvävd och jag kände mig så äcklig. Och det var bara en fruktansvärd händelse. Jag tar mig därifrån, jag ringer till min pappa, jag berättar inte vad det är som har hänt. Jag säger bara att jag är trött och att jag vill åka hem. På vägen...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Till bilen där jag ska möta min pappa, vilket är, det tar väl ungefär kanske 5-7 minuter att gå i alla fall från den plats där festivalen var på. Så hade jag lagt min väska i en buske då, som vi hade druckit lite innan. Och hade helt enkelt lagt väskan utanför festivalområdet för att inte få grejerna tagna av polisen eller väktare. Och då tänker jag att jag ska passera den här platsen också för att hämta sakerna. Så när jag kommer och hämtar väskan, fortsätter gå lite grann, passerar ett par andra ungdomar som står och pratar, så hör jag ett svingande ljud, någonting som far förbi ovanför mitt huvud. Och sekunden senare så bara regnar det tusentals med glasbitar över oss. Och jag vänder mig om och se den här mannen då, som då har följt efter mig och som då har svingat iväg en glasflaska i förhoppningen om att den ska träffa mig. Jag blir förstenad till en början. De här ungdomarna som står här, de vet ju inte vad det är för någonting som har hänt.
Mm.
Men de är tillräckligt många för att gå på den här mannen. För de förstår ju inte vem det här var riktat emot. Så de går dit. Det börjar liksom så här bli bråk och tumult där. Jag börjar få tillbaks medvetenhet om vad det faktiskt är som har hänt. Känner hur glasbitarna ligger liksom så här i mitt hår. Som har studsat då från den här väggen där flaskan har träffats. Och kände att ja, jag måste härifrån nu. Så jag börjar springa samtidigt som jag hör bakom mig jävla hora. Som den här mannen då skriker. Jag lyckas till slut ta mig till bilen där min pappa väntar. Men jag berättar ingenting vad som har hänt.
Vad hände i dig efter det här övergreppet?
Rädsla framför allt. Rädslan följde mig väldigt mycket. Jag hade väldigt mycket mardrömmar till en början. Var väldigt rädd för okända män i allmänhet som gick bakom mig eller som befann sig på nära håll till en början. Men framförallt också rädslan av att behöva möta de här ögonen igen som jag hade fått ögonkontakt med och den här mannen då. Det har ju varit en rädsla liksom, så här, som har funnits att tänk så möter jag de här ögonen igen. Vad händer då?
Mm. Men varför berättade du inte för dina föräldrar? För du skriver ju ganska mycket i boken också om just en tonårings, din tonårsperiods kontakt med föräldrarna och egentligen också brist på kontakt med föräldrarna. Att du vill inte berätta för mycket. Du vill att de ska liksom, låta dig leva ditt liv. Och ändå vill du ha dem nära.
Ja.
Och det är inte det lite, jag tänker att det är lite klassiskt där, som tonåring, att man vill vara nära föräldrarna, men man vill själv sätta ut avstånd när det behövs.
Det som jag kände här då, det är att mina föräldrar, de har ju alltid varit så beskyddande av mig. Jag var väl rädd, så här, där och då så tänkte jag väl mer så här att jag vill inte berätta någonting för att då blir de mer överbeskyddande av mig. De kommer bli mer oroliga, kanske sätta mer gränser, att mitt liv skulle bli mer begränsat då för min ålder. Och det var väl det egentligen, att jag vill inte bli begränsad utan jag vill kunna leva mitt liv till fullo. Och framförallt inte att de skulle gå runt och vara rädda och oroliga för mig. När jag var ute med mina kompisar och sånt där, det var väl det jag kände egentligen. Men sen kände jag väl också skam för vad jag hade blivit utsatt för. För att till en början så skuldbelade jag själv, vilket jag i efterhand inte kan förstå. För jag vet idag att ingenting av det som jag gjorde var fel. Jag satte en gräns.
Hur skuldbelade du dig själv?
Det var väl det liksom, så att jag hade tankar på hur äcklig jag... Det var väl just de här äckelkänslorna av att en man har tagit sig friheten att ta på mig, röra mig. Där jag inte riktigt hade kontroll över situationen. Och jag kände att det var ingen som hade sett det här. Det var ingen som skulle tro på mig. Det var väl just det i helhet.
Mm. Du delar in tonårstiden i tre kategorier.
Mm.
Kan du berätta lite om den här indelningen som man är någon slags utgångspunkt för att hur det är att vara tonåring? Särskilt på högstadiet, förstår jag.
Ja, alltså det finns ju... Det finns väl egentligen tre kategorier i högstadietiden.
Mm.
Det finns ju de människor som... Det finns de som ses som tuffa.
Mm.
De som har en personlighet, som har en stark personlighet. Som ibland kan se ner på de mindre populära då. De som har möjligheten att... kunna styra någon form av hierarki bland andra elever. För det har jag upplevt väldigt mycket. Där det blir en viss elevhierarki. där de som är högst upp är de som styr och ställer och bestämmer, där ingen vågar riktigt säga emot. Samtidigt som det finns ett slags mellanting där du är någonting samtidigt som du inte är det. Du hänger med, liksom mest bara med.
Och... Är det grupp nummer två det?
Ja, det är grupp nummer två. Det är mellanting, ja, exakt.
De som vill vara som ja, grupp nummer ett.
Ja, men inte riktigt har liksom så här uppnått det. Och sen så kommer vi till det lägsta. Eller lägsta, det är väl det vad folk kallar det för. Ja, och det är väl då töntarna helt enkelt. De som... kanske inte har de rätta, vad ska man säga, kompiskretsarna för att kunna ha och styra och ställa människor som inte ses som populära eller den formen.
Tror du att eleverna på högstadiet, liksom, tror du att de vet om, känner det på sig själva, vilken grupp de tillhör?
Ja, på ett ungefär. De flesta skulle väl säga det. Att
man skulle svara så här, man skulle fråga någon, någon tjej eller kille så här. Här har vi de här tre grupperna, vilken tillhör du? Så skulle de flesta kunna sätta in sig själva, menar du?
Ja, det tror jag absolut att de skulle kunna göra. Men jag tror också att det är svårt just i den åldern att kunna identifiera sig och sätta sig i den roll som man är. I och med att tonårstiden är för många så otroligt osäker. Så att bara för att du sitter kanske högst upp i elevhierarkin där du är en av de populära, så personlighetsmässigt inuti så tror jag att många av dem också tillhör den lägsta skaran av som bygger på osäkerhet. För att de själva egentligen inte vet vem de är. De vill veta.
Så de som är mest poppis kan också vara samtidigt.
Absolut.
Vara de som är väldigt dåligt självförtroende. Och den här coolheten är en mask, en yta.
Ja, de har byggt upp någon form av fasad för att ingen ska kunna se igenom den. Och det vet jag. Det har ju jag sett liksom så här från högstadietiden. Många av de personer som var högst upp, som jag anser, är idag personer som kanske är ute liksom så här på villovägar för att de inte hade någon kanske riktigt som satte ner foten för dem om vad som var rätt och fel. Och för att de själva var ganska osäkra och följde med i den här strömmen.
Du skriver ju om det i din bok också, att de som har varit poppis på högstadiet behöver inte nödvändigtvis vara det på gymnasiet, utan då kan rollerna skifta.
Ja.
Och ofta är det den som har till synes varit högst upp som halkar ner.
Ja.
Varför blir det så?
Det vet jag faktiskt inte egentligen, men det handlar väl om att när man kommer till gymnasiet så blir det en helt annan grej. Du träffar nya kompisar, du träffar helt nya människor, en helt ny skola. Och det kan bli en justering där, både till positivt och till negativt gällande människor som du möter. För mig så blev det väldigt positivt med tanke på att de vänner jag har idag från gymnasietiden är människor som jag står otroligt nära och som har stärkt mig otroligt mycket och där vi verkligen har...
Menar du att den här positioneringen minskar lite när det gäller gymnasietiden?
Ja, det skulle jag väl ändå så här kunna säga att, precis som vi var inne på tidigare, att bara för att du hade liksom en kanske högre status under högstadietiden behöver inte den alltid bestå, och att den lika gärna kan sjunka till när du kommer till gymnasiet. Det är väl så egentligen.
Du har ju haft väldigt stora problem. Du har haft problem med liksom, ångest. Och du är väldigt öppen i din bok. Det är ju ångest och det är också ätstörningar. Och helt enkelt existentiell ångest. Men sen så kommer du ju till... Du träffar en terapeut. Och som jag förstod så förändrar det ganska mycket i ditt liv. Kan du berätta om det?
Jag träffade ju min terapeut efter att jag hade haft liksom så här, framförallt den tuffaste perioden i min tonårstid. Där det fanns så mycket, det fanns så många sår i mig från vad som hade hänt, sånt som jag själv kanske inte hade bearbetat, även om jag trodde det. Och framförallt ångesten som fanns på att vilja prestera så bra som möjligt för att göra andra stolta. För till slut så, i början så handlade det om att jag ville göra mig själv stolt. Men sen så i slutändan så handlade det om att jag ville visa andra att jag kunde, alltså att jag kunde prestera verkligen på topp. Vilket pressade mig så otroligt mycket att det helt plötsligt bara gick ut för och fick motsatt effekt helt enkelt. Och jag drabbades då av väldigt mycket ångest, panikattacker. Till slut så insåg väl både jag och mina föräldrar att det här var inte hållbart. Att vi kanske skulle undersöka möjligheten om att jag skulle få gå och prata med någon. Och just det med terapeut, det är så personligt och individuellt vem du väljer att prata med. Vissa personer connectar man inte alls med, samtidigt som du kan hitta någon som du verkligen känner kan hjälpa dig. Och det tror jag också är jätteviktigt, att bara för att man ger en terapeut en chans och sen känner att nej, men det här, det funkar inte, så måste man ge det en vidare chans och kanske gå och prata med någon annan då, att man inte riktigt ska ge upp bara för att det inte gick just vägen med den och inte kände någon connection där.
Har ni kontakt idag, du och terapeuten?
Ja, det skulle jag faktiskt säga att vi har. Hon som jag hade tränar tillsammans med min pappa. Hon finns kvar där, så vi har lite kontakt idag.
Du skriver i din bok att livet ser väldigt annorlunda ut än vad det gjorde för många år sedan. Mm. 30 år sedan kanske, när det gäller just att vara ung. På vilket sätt tycker du är den viktigaste skillnaden?
Framförallt så skulle jag väl påpeka livet i sociala medier, vilken stor genomslagskraft det har haft och hur mycket man kan röra sig i sociala sammanhang på sociala medier. Allt ifrån att ladda upp bilder på dig och dina kompisar, kommunicera där, använda till exempel appen Tinder, är någonting som är väldigt normalt bland ungdomar i dagsläget. Du behöver inte alltid vara ute i sociala sammanhang, utan du kan röra dig via internet och träffa nya människor och prata och skriva och tycka att det är så spännande. Och det skiljer sig otroligt mycket från från till exempel mina föräldrar som inte växte upp under de här omständigheterna. Men sen så tror jag också att det handlar om förväntningarna och förhoppningarna som vi ungdomar har idag. För 30 år sedan så var det kanske vanligare för ungdomar som hoppade av gymnasiet och började jobba. Idag ser samhället helt annorlunda ut, där du nästan till måste ha en gymnasieutbildning för att ens kunna få ett jobb. Men framförallt så har förväntningar på dig att du måste plugga vidare och att du måste utveckla dig och prestera så bra som möjligt. Eller det ska man självklart alltid göra. Men det är just förväntningarna som du har på dig.
En annan sak som du tar upp här, det är ju ditt förhållande till dina föräldrar. Men går det att säga någonting generellt eller allmänt om hur stor kontroll föräldrar ska ha över sina tonårsbarn? För mig är det väldigt svårt eftersom jag är en 15-årig tjej.
För mig så går diskussionerna alltså till och från hela tiden med mina föräldrar, att de vill ju precis som väldigt många föräldrar liksom ha så stor insyn i sina barns liv som möjligt. Men det handlar ju om för att de verkligen bryr sig. Även om jag kan känna som tonåring att jag vill inte att de ska veta allt. Och jag vill inte dela med mig av allt. Även om de självklart förstår att de är jättenyfikna på vad som händer i mitt liv. Om jag träffar en kille till exempel, jättespännande för dem att veta. Men för mig till exempel så är jag väldigt personlig och vill inte introducera dem för vem som helst. För jag tänker det att jag vet inte hur länge den här personen kommer befinna sig i mitt liv. Jag vill inte introducera de viktigaste personerna i mitt liv, som är mina föräldrar och min storebror, för en kille som jag har träffat som kanske inte kommer finnas där om en vecka, där jag sen får frågor om vad han tog vägen någonstans. Jag vill verkligen att det ska kännas rätt innan jag
skit ur det.
Ja. Och det har jag beskrivit i ett kapitel av min, i min bok, när jag träffade en kille där jag visste att han inte skulle stanna och att han skulle flytta. Och att jag då inte klarade av att få frågor om honom sen, vad han hade tagit vägen. Och därför introducerade jag honom inte heller för dem.
Och det har du inte ångrat?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Utan
nej.
Det, även om jag självklart har fått frågor om honom i efterhand. Så under den perioden när det hände, så var det rätta för mig.
Du, tänkte vi skulle sluta och prata lite om framtiden.
Mm.
Du skriver i din bok att du alltid har drömt om att bli författare.
Mm.
Nu har du blivit det.
Mm.
Du har gett ut den här jättestarka och gripande boken. Hur ser framtiden ut? Vad har du för planer nu?
I framtiden så, först och främst så ska jag gå ut gymnasiet nu. Jag tar studenten till sommaren. Så mycket tankar och förväntningar inför det. Sen så vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Börja fundera på om jag ska plugga vidare, vad jag vill göra. Samtidigt som jag inte vill hoppa på någonting allt för mycket. Hoppa på någonting helt enkelt som jag inte är helt säker på att jag vill göra. Samtidigt som jag har min blogg vid sidan av som jag lever på. Sen så jobbar jag vidare med min författardröm och jobbar på nya projekt nu. Så vi får se helt enkelt.
Så det kommer fler böcker?
Förhoppningsvis så gör det. Så jag jobbar på framförallt på ett projekt nu, men det finns ytterligare ett projekt som jag bygger lite på.
Tack ska du ha, Lina Rask, för att du kom till Utvika böcker.
Tack så jättemycket.
Veckans boktips. Det värsta som man kan vara med om som förälder är att ett barn dör eller försvinner. Och sen att man tvingas leva med ovissheten om vad som har hänt. Det är en skräck jag känner varje dag när någon av mina döttrar inte hör av sig när de har lovat. Jag inbillar mig att det finns mänskliga rovdjur som inte drar sig för att kidnappa något av mina barn. Den brittiska författaren Cara Hunter spinner på just denna nedärvda rädsla i sin nya bok Hemmets trygga vrå. 8-åriga Daisy försvinner spårlöst under en fest. När polisen granskar foton från festen ser de att ingen på festen verkar ha sett Daisy. Har hon ens varit på festen, eller är det så att ett barn kan vara omgiven av andra skrattande och stojande barn och ändå vara osynlig? Så oansenlig att ingen lägger märke till dem. Det är också något som man som förälder bävar för. Ett smart, vackert barn, men för andra barn helt osynligt. Kriminalkommissarie Adam Foley leder utredningen som hela tiden ändrar riktning. Hoppet att återfinna Daisy vid liv minskar för varje timme. Cara Hunters Hemmets trygga vrå är en välskriven och suggestiv spänningsroman. Så svår att lägga ifrån sig när man väl har fått in Daisy i hjärtat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.